Ja, tiden är inne för det andra föredraget som handlar om dopet, nattvarden och avlösningen. Dessa tre är sammanställda här eftersom det är fråga om nådens medel. Alla dessa tre innehåller nämligen evangelium, som är det genom vilket nåden, rättfärdiggörelsen, försoningen, barmhärtigheten i Kristus ges åt oss. Man kan till och med kalla alla dessa tre för sakrament. Jag vet inte om ni har lagt märke till det, att i den lutherska kyrkan säger man dels att vi har två sakrament och dels att man har tre sakrament. Ni kanske undrar varför säger man ibland två och ibland tre. Hur många sakrament har vi? Och någon svarar, vi har två, dopet och nattvarden. Eller någon säger, vi har tre, nämligen dopet, nattvarden och avlösningen. Hur kan det komma sig? Ja, själva ordet sakrament finns ju inte i Bibeln och inte heller någon definition. Vad vi då menar när vi använder det ordet. Vi får alltså själva ta fram en lämplig definition. Och om man använder den definitionen att ett sakrament innehåller ett löfte om syndernas förlåtelse. Och dessutom att detta löfte om syndernas förlåtelse är av Kristus själv bundet till en bestämd handling. Och så säger man ingenting mer. Då får vi tre sakrament. Dopet. Det har vi inte hittat på själva, det är givet från Gud. Det är instiftat av vår Herre att döpa. Och det har ett löfte om syndernas förlåtelse med sig. Denna handling, detta vatten är förenat med evangelium, med ordet. Så att det inte är vanligt vatten utan i kraft av ordet. Ett himmels livgivande vatten som åstadkommer en invärtes rening, inte en utvärtes. Tvättar inte av yttre smuts som Petrus säger i 1 Petri 3:21. Inte så att man avtvår kroppslig orenhet, utan inre. Förlåter oss, upptar oss till Guds barn, ikläder oss Kristi rättfärdighet. Vet ni inte, ni alla som har blivit döpta, säger aposteln Paulus, att ni har blivit iklädda Kristus. Och nattvarden är inte heller vårt påhitt, instiftat av vår Herre och Frälsare. Det måste alltså finnas en instiftelse och en befallning från vår Herre och Gud. Och vidare, så den handling som är instiftad, den är förenad med evangelium och ger löfte om liv, om syndernas förlåtelse. Så är det också med nattvarden. Vi äter och dricker till våra synders förlåtelse. Utgiven, utgjutet för eder till syndernas förlåtelse. Och det är på samma sätt med avlösningen, instiftad och befalld av vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Om ni förlåter någon hans synder, så har det förlåtits honom. Om ni binder någon i hans synder, så är han bunden i den. Befallningen och instiftelsen finns där. Och löftesordet finns det till syndernas förlåtelse. Han är förlåten. Han har då blivit förlåten. Också i himmelen. Men om man tillägger att det ska dessutom finnas ett yttre synligt element med i denna handling, då blir det bara två sakrament. Till avlösningen har inget yttre synligt element. Vid avlösningen finns det inte med bröd eller vin eller vatten eller något annat yttre synligt. Utan där finns bara löftesordet om syndernas förlåtelse förenat med en bestämd instiftad handling. Tillsägande, avlösningen, absolutionen. Men i nattvarden finns det också yttre synliga element. Bröd och vin. Och i dopet, vatten. Vanligt vatten. Så man kan alltså med full rätt säga att vi har tre sakrament om man använder den definitionen att det ska vara befallt och instiftat av vår Herre. Och det är en handling till syndernas förlåtelse. Och därför säger våra bekännelseskrifter i apologin på ett ställe bland annat, vi har tre sakrament. När man brukar den definitionen. Men brukar vi den definitionen att det ska vara, förutom löftesordet och den befallda handlingen och instiftelsen, också synliga element, så säger vi att vi har två sakrament, dopet och nattvarden. Så enkelt är det. Och våra bekännelseskrifter säger att vi kan använda vilken definition vi vill. Vi ska alltså tala här nu om dessa tre, dopet, nattvarden och avlösningen. Och att det är nådens medel till vår räddning och frälsning som vi behöver på vår ökenvandring. Det är ju därför att vi behöver tillsägelsen om syndernas förlåtelse. Vi behöver ständigt tröstas och stärkas och uppmuntras av att vi är Guds barn för Kristi skull alena. Det är ganska ofta svårt att kunna tro det. Och det är denna visshet, denna försäkran som skapar visshet och förtröstan i hjärtat, som är den enda kraftkällan hos oss att bekämpa synden. Lagen är inget nådemedel, ty lagen ger ingen kraft. Lagen kräver rättfärdigt liv av oss, men ger ingen kraft till oss att leva rättfärdigt. Och de som glömmer bort detta, som driver bara lagen och inte har något rent evangelium och är mycket loviska, de blir ofta hycklare, för de vågar ju inte visa hur kraftfullt synden lever hos dem. Men genom sin lagiskhet får de inte mer helgelse och mera kraft att leva gudfruktigt. Det är bara evangelium som kan ge det. Så behöver en kristen leva i sitt dop, vända tillbaka till sitt dop, det vill säga besinna, jag är ju döpt i Jesu namn. Och Gud tar inte tillbaka vad han har gjort. Han har iklätt mig sin rättfärdighet. Från hans sida står det alltid fast. Jag behöver aldrig döpas om. Och jag får hämta glädje och tröst och uppmuntran ur detta att han har tagit mig arme syndare till sig. Han har givit mig denna stora gåva att vara hans barn. Hans rättfärdighet har tillräknats mig. Det är bara att han har vunnit dig åt något, det gäller alla, utan han har så personligt direkt givit åt mig. Och när jag går till Herrens nattvard, om och igen får jag höra detta. Kristi kropp och Kristi blod till dina synders förlåtelse. Utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse. Ja, men då är jag ju förlåten. Då är jag ju Guds barn. Ja, lika visst som du återigen har fått denna försäkran och med munnen tagit emot Kristi kropp och blod, har du tagit emot denna andliga osynliga välsignelse. Du är ett Guds barn. Så är ju nattvarden en hälsosam tröst och glädje och välsignelse för oss. Och avlösningens ord. Ja, avlösningen i enskild form har kommit ganska mycket ur bruk. Och det beror nog säkert på den katolska kyrkans missbruk av detta. Man har glömt bort att det är trösterikt sakrament, om man nu använder ordet sakrament för det. Att evangelium, man har omvandlat det till lag. Vikten har blivit ett tvång. Ett obehagligt tvång. Om jag inte räknar upp exakt alla synder, så kan jag inte vara viss om att jag förlåter. Och avlösningens tröst kan man inte riktigt lita på, för det är ju inte helt säkert hur det är ställt här inne. Man låter rättfärdiggörelsen, frikännandet, delvis grunda sig på mitt inre, och då blir jag alltid oviss. Istället för att låta det grunda sig bara på Kristus. Och sen har man då ställt bekännelsens, syndauppräknandet och gottgörelserna i centrum, och avlösningen, evangelium, har kommit bort. Medan ju tvärtom, det stora med avlösningen, det är ju inte min syndabekännelse, utan det är just avlösningsordet. Men det finns kanske några av er som brukar den enskilda avlösningen och som kanske tar till den just i svåra stunder av anfäktelse. Kanske när det är en synd som särskilt vill komma tillbaka om och om igen. En viss synd som man, ja, om den och den visste om det, skulle bli alldeles förfärad. Och som blir, som man kallar det på svenska, en skötesynd, kan man säga så. Den vill bara komma tillbaka. och man kämpar och plågas av den, och det är ju denna synd som gör en oviss till sist. Jag är nog ingen kristen. Det gäller nog inte mig. Att då gå till en kristen broder eller till sin lärare och präst som har tystnadsplikt och tala om vad som plågar och sedan få höra förlåtelsens ord. Inte bara rent allmänt, det också, för all synd. Men inklusive och precis för denna synd, den är nu utvaskad och förlåten. Ja, våra bekännelseskrifter säger, när du hör prästens ord om förlåtelsen, så ska du vara viss om att det är lika viss som du hör orden från himmelen, direkt ifrån Gud. Att höra det och tro det, det ger tröst och kraft till ett nytt liv och kamp mot synd. Äntligen är det borta. Och när synd återigen kommer, och samma synd kanske, att åter om och om igen vända tillbaka till förlåtelsen. Jag kan göra det genom att själv vända mig till Gud och förlita mig på hans förlåtelse. Men att få höra det på detta sätt direkt är ett av Gud också instiftat nådemedel som är oss givet och är oss till hjälp och tröst. Men genom att den katolska kyrkan har blandat in en lagiskhet i detta, så har man blivit misstänkt emot det och glömt bort det, och det har blivit en förtjänstlära. Man har trott att man genom sin ånger och sin gottgörelse och sitt uppräknande av synder förtjänar nåden, vilket ju är falskt. Och så har det kommit på många håll mer eller mindre ur bruk. Men innan vi säger något mer om avlösningen, så låt oss gå igenom dessa tre i ordning. Först dopet och sen nattvarden och sen avlösningen. Många tror att dopet, det handlar om vad vi gör. Men dopet är evangelium. Och som vi har sagt tidigare, evangelium handlar inte om vad vi gör, utan handlar om vad Gud gör och har gjort för oss. Och dopet är evangelium. De som menar att dopet handlar om vad vi gör, de tolkar då doptexterna så att de skulle beskriva och handla om vad jag gör. Nu är det jag som har beslutat mig för att ändra mitt liv, att överge synden och börja ett nytt liv i gemenskap med Kristus. Man har oerhört svårt att pressa in det i bibeltexterna. Men man kan se hur det går till. Om någon har läst en parafras som heter den levande bibeln, så kan man se hur man broderar ut det för att få in det. När det står att dopet är ett nytt sinnes dop till syndernas förlåtelse, så broderar man ut det om dopet innebär att jag eller att vi ändrar oss och att vi nu beslutar oss för att lämna synden och istället vandra med Kristus. Eller när man läser en sån här text som första Petri brevs tredje kapitel och 21 vers, då vänder man också den bakfram. Ja, man får läsa lite också ur den 20:e versen. Där berättas det först om Noas dagar, då när en ark byggdes, i vilken några få, allenast 8 personer blev frälsta genom vatten. Det står så. Blev frälsta genom vatten. Frälsta bort ifrån denna syndiga, korrumperade värld. Ogudaktiga trotsare blev frälsta till ett nytt liv, i ny gemenskap, i förbund med Gud, med det löftet att ingen ny syndaflod någonsin ska komma. Och så står det i 21 versen: efter denna förebild blir nu också ni frälsta genom vatten. Då kan man på visst håll säga, inte är dopets vatten ett sånt vatten som frälser inte. Dopet frälsar inte. Men det står ju. Efter denna förebild blir nu också ni frälsta genom vatten. Nämligen genom ett dop. Dopets vatten frälsar oss. Eller som Paulus säger i Titus 3:5, det är ett levande vatten. Nya födelsens bad. Ett bad till ny födelse i den helige ande. Därför att evangelium förbundet med vattnet. Men vad innebär denna frälsning genom dopet? Jo, heter det vidare. Ett dop som inte betyder att man tvättar bort avtvår, kroppslig orenhet, smuts på kroppen. Nej, det är en invärtes rening. Och sedan kommer en sak som är lite svåröversatt och man kan se olikheter i många bibelöversättningar. I den svenska kyrkobibeln står det, det betyder istället att man anropar Gud om ett gott samvete i kraft av Jesu Kristi uppståndelse. Och då har man tänkt, jo, dopet det betyder att jag gör det och det. Men dopet istället det betyder att Gud gör det och det med mig. Gud tar upp mig till sitt barn. Gud ger mig rättfärdiggörelsen, syndernas förlåtelse, det eviga livet genom evangelium förbundet med dopets vatten. Han avtvår min synd. Han förlåter all min skuld. Han tar mig som sitt barn. Han ikläder mig Kristus. Men hur kan man då skriva att man anropar Gud om ett gott samvete? Ja, i grundtexten så står det, dopet innebär inte än att man avtvår kroppslig yttre orenhet. Utan dopet, inte att jag, den döpte, utan dopet innebär följande. Och så står ett substantiv i grekiskan, inte ett verb, innebär ett förbund, ett gott samvetes förbund med Gud i kraft av Jesu Kristi uppståndelse. Jag så översatt till Luther detta ställe. Det grekiska ordet eperotema är inte så lätt att tolka. Det kan betyda just förbund, gemenskap eller som en del översätter förpliktelse. Men det är alltså en skildring av vad dopet innebär, inte vad den döpte gör. Först säger det vad dopet inte innebär, nämligen ett avtvättande av kroppslig orenhet. Och sen säger det vad det innebär. Dopet innebär ett gott samvetes förbund med Gud i kraft av Jesu Kristi uppstånd. Det vill säga, genom dopets gåva så kan jag stå i gemenskap med Gud med ett gott samvete. Skulden är ju förlåten och borttagen. Jag behöver inte ha dåligt samvete. Jag har en frälsare, en försonare. Nu står jag i gemenskap med Gud på ett sådant sätt att synden och skulden inte skiljer oss åt. Skulden är borttagen. I en förtröstansfull gemenskap med Gud är jag upptagen igen. Genom detta livets vatten till nyfödelse. Det är många som inte har klart för sig att redan Johannes döpelse var ett nådemedel. Men så var det. Johannes döpelse var från Gud. Det var ovanifrån. Det var ett verksamt nådemedel. Där var vattnet. Och det brukades inte på Johannes egen uppfinning utan på Guds, den sanne Gudens befallning och uppdrag. Och det var ett löftesord. Till syndernas förlåtelse. Exakt samma ord som används i Apostlagärningarna 2:38 om det kristna dopet. Det nya sinnet stod till, till syndernas förlåtelse. Detsamma sägs om Johannes döpelse. Det är det nya sinnet stod till syndernas förlåtelse. Och uttrycket till syndernas förlåtelse betyder alltså att jag får syndernas förlåtelse. Evangelium i dopet ger mig syndernas förlåtelse. Det fanns en skillnad mellan Johannes dop och Kristi dop, men den enda skillnaden den är den att Johannes döpte till den frälsare och den gottgörelse som helt visst skulle komma och fullbordas. Medan lärjungarna efter Kristi uppståndelse och på Kristi uppdrag går ut och döper. Samma dop, men nu till den Kristus och den gottgörelse som nu har kommit, som nu har fullbordats. Johannes döper till honom som skulle komma. Se Guds lam som borttager världens synd, till honom döper han. Till den synda förlåtelse som kom genom honom och gavs genom honom, genom den fullbordan som skulle äga rum. Medan kristna lärjungarna efter uppståndelsen går ut och döper till samme, den samme Kristus, och till hans förlåtelse. Men han har nu kommit och det är nu fullbordat. Vi ska alltså minnas detta, att såväl Johannes dop som Kristi dop är ett dop till syndernas förlåtelse. Och det som är till syndernas förlåtelse, det är ett nådemedel i biblisk mening. Ja, hur ska man då döpa? En del har tvistat om detta. Ska vi döpa genom begjutning eller bestänkning eller neddoppning? Och då säger baptisten att det måste vara neddoppning. Om vi ser efter i texten så finner vi att ordet baptizein, att döpa, brukas i Bibeln om varje slag av rening med vatten. Och att vattnet renar från synd, det gör det inte i kraft av hur mycket vatten vi brukar och liksom borstar och skrubbar av allt samman, utan det gör det ju i kraft av evangelium som är förenat med vattnet. Vi finner många exempel på att ordet baptizein inte bara användes om neddoppning, så att man doppas ner fullkomligt och under vattnet. I Markus 7, i tredje versen, finner vi att fariseerna tvättade sina händer innan de åt. Då används ett grekiskt verb som heter niptein. Och det verbet brukar man då när man inte neddoppar fullständigt, utan när man vanligtvis tvättar en del av kroppen. Man har ett annat verb som man brukar använda när man badar ner sig totalt, doppar ner sig helt och hållet, nämligen loein. Då tvättas eller badas hela kroppen. Men det är det här verbet för det partiella tvättandet, när en del av kroppen tvättas, som användes i Markus 7:4 och Lukas 11:38. Det är det tvättande till en del som på grekiska kallas för baptismos. Det är verbet baptizein, att döpa, som brukas om denna delvisa tvättning. Och det betyder ordagrant och döpande. De döpte sig, de tvättade sig. Och det står, när fariserna såg att han icke först tvättade sig eller tvådde sig, då står det på grekiska döpte sig. Ebaptiste, döpte sig. Före måltiden, då förundrade han sig. Det här är bara ett exempel på att detta verb inte bara används för den fullständiga neddoppningen. Det är inte det som är poängen. Och det har ju sin bakgrund i Gamla testamentets reningsriter, så som de hade givits genom Mose. I fjärde Moseboks 19 kapitel talas det om rening. Och denna rening kunde ske genom neddoppning totalt, det ser vi av vers 7. Men också genom bara bestänkning av vatten. Man stänkte vatten på den som skulle renas, vers 13, 18 och 19. Och det kan också heta i Nya testamentet. Det sägs i Matteus 3:11. Det säger Johannes till folket att han förvisso döpte dem med vatten. Men, säger han, Kristus ska komma och döpa dem med den helige ande och med eld. Och detta går sen strax senare i fullbordan, det man brukar kalla för den första pingstdagen, Apostlagärningarna 2:16-17. Och där får vi då lära oss, när lärjungarna döptes med den helige ande och med eld, att de inte neddoppades, utan att helig ande och eld utgöts på dem eller över dem. Man kan alltså använda ordet bli döpt när det är frågan om ett utgjutande av någonting. Blir man döpt med ande och eld, så utgjutes ande och eld över dem. Tungor av eld delade sig och satte sig på var och en av dem. Men ändå så kallas detta utgjutande i biblisk språkbruk för ett dop. Detta var det nu sagt bara som exempel på att Bibeln lär inte att ett rätt dop måste ske genom ett neddoppande. utan det kan ske på genom neddoppande eller genom bestänkande eller genom att man utgjuter vatten på den som döpes. Mängden av vatten är helt irrelevant, är inte avgörande. De lutherska kyrkorna, de vägrar att använda neddoppning. Och vet ni vad det beror på? Inte därför att man tycker att det skulle vara konstigt i och för sig, utan man skulle nog hemskt gärna i och för sig, när man har varma kyrkor, åtminstone så att inte barnen får lunginflammation och dör som många fick och många dog under medeltiden när de döptes genom neddoppning i kalla, ouppvärmda kyrkor. Men nu är det bekvämare och bättre inrättat, så kunde man i och för sig ha neddoppning. Men man vägrar. Varför? Jo, därför att man inom reformerad kristenhet har sagt att det hör till dopets giltighet och själva natur och väsen att det måste vara neddoppning. Då blir denna yttre sak som är fri, som man kan ha eller inte ha, någonting som man av bekännelse själv måste undvika. För att kraftigt bekämpa och bekänna emot den missuppfattningen att dopets kraft och giltighet är beroende av om man är helt och hållet under vattenytan. Det är därför som de lutherska kyrkorna senare vägrar varje form av neddoppning. För att ingen på någon sätt ska tro att vi kan dela en sån uppfattning att det måste vara en neddoppning. Men hade inte det reformerta krävt detta obibliska att det måste vara neddoppning, då hade vi mycket väl kunnat tänka oss att också neddoppa. På samma sätt är det med nattvarden. Vi skulle i och för sig kunna tänka oss att bryta brödet i samband med utdelande. Det står ju att tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min lekamen. Men de lutherska kyrkorna vägrar att på det sättet bryta brödet. Varför då? Ja, det är ju en fri sak att för att dela ut det så måste man ju, om man har en stor kaka bröd, bryta det. För att kunna dela ut det i bitar. Och det var ju därför som Kristus bröt. Men nu kom man på reformärt håll att hävda att det hör till nattvardens mening och innebörd och nytta. Att man bryter brödet, så att det måste man göra för att det ska bli en nattvard på rätt sätt. Då har man missuppfattat vad skriften säger, och det är av det skälet som de lutherska kyrkorna inte bryter bröd. Det som i och för sig är fritt kan alltså under vissa omständigheter bli ofritt, för att markera att man inte delar en felaktig lära, det som strider emot Guds ord. Ja, vad ska vi säga då om barndopet? Ja, om man inte har klart för sig att också det lilla barnet står med synd och skuld inför Gud. Om man inte har klart för sig att man måste bli född på nytt, om man är liten eller stor, ung eller gammal, man eller kvinna, då förstår man inte varför man ska döpa barnen. Och det är betecknande bland dem som menar att barnen bör inte döpas, dels detta att de klarar sig ändå. De kan komma in i Guds rike ändå. Ja, de är inte så där totalt fördärvade. Men enligt Bibeln så är vi under djävulens våld av naturen. Ung eller gammal, stor eller liten. Alla måste vi födas på nytt. Genom evangelium. Och så måste också det lilla barnet räddas in i Guds rike, födas på nytt. Och det sker genom evangelium. Och evangeliets pånyttfödande kraft ges åt barnet genom dopets vatten. Det är inte för litet för att döpas. Till den gåvan, vad krävs det för att man ska ge en gåva? Det krävs ingenting av oss. Den människa som vi vet inte tar emot gåvan, förkastar den, bekänner sig emot den, den ger vi inte gåvan, den ska vi binda i synderna. Men och sådana vittnesbörd har vi inte om barnet. Det får gåvan, det ges åt det. Och vi bör ta emot Guds gåvor precis som barn tar emot när det får gåvor från föräldrarna eller någon annan. Det har ingen egen förtjänst eller kraft, utan det måste bli hjälpt och buret. På det sättet ska vi alltid i alla sammanhang ta emot Guds nåd. Och den som får en gåva från Gud, Om den säger vi: du har fått rättfärdigheten från Gud, du är förlåten, du är Guds barn. Endast om den som bär det vittnesbördet tydligt, vi kan ju inte se in i hjärtarna, men yttre mening visar att han förkastar Guds nåd, möter Guds gåva med otro och förakt, endast om den människan, säger vi, han är kvar under vreden, han är kvar i synd. Men någon sådana vittnesbörd har vi inte om barnen, och därför brukar Luther säga: om det så inte med visshet finns några sanna Guds barn i påvens kyrka, så vet jag i alla fall att det finns en hel del Guds barn där, nämligen alla de små barnen som har blivit döpta. De har nämligen blivit iklädda Kristus. De har fått all sin synd förlåt. De har blivit Guds barn. Och det är vår uppgift att hjälpa dem och stödja dem och ge dem ständigt evangelium, så denna gåva blir uppskattad och bevarad och bekänd i tacksamhet genom hela deras liv. Vi behöver bli födda på nytt, och den som inte blir född av vatten och ande, han kan inte komma in i Guds rike. Ja, då kanske någon frågar: ja, men går då alla de som inte blir döpta förlorade? Om detta svarar vi: dopet är nödvändigt till saligheten, därför att Herren har givit oss det som ett salighetsmedel, ett nådemedel. Det är instiftat av Herren, det är befallt av honom. Han vill att alla folk ska döpas i hans namn. Det är nödvändigt eftersom det är ett nådemedel. Men det är förkastandet och föraktet av Guds nåd som fördömer. Det är nödvändigt, men det är inte absolut nödvändigt i den meningen att en person omöjligen kan bli troende på något annat sätt. Ty den blir fördömd som icke tror, som icke, som förkastar Guds nåd. Det är domen. Det är omöjligt att täcka Gud utan tro. Alla nådemedel, inte bara dopet, erbjuder samma fulla nåd och verkar samma tro. Så är då dopet inte det enda medlet genom vilket nåden erbjuds åt oss. Men skriften säger klart att den som föraktar detta Guds rådslut, detta nådemedel, så som fariseerna gjorde när Johannes döpte, de drar domen över sig. Och därför bör vi inte förakta dopet, utan skyndsamt se till att detta nådens medel brukas. Gud har inte bundit sig själv vid nådemedlen. Han kunde uppfylla Johannes döparen med den helige ande utan dop redan innan han var född, när han ännu var i sin moders liv. Lukas 1:15-44. Men det är inte desto mindre sant att han har bundit oss vid nådemedlen. Och detta betyder i klartext att om vi vill att våra barn ska bli pånyttfödda och frälsta, så måste vi använda oss av de medel som Herren har instiftat och så nådigt givit åt oss för detta. Vi vet att våra barn är av naturen vredens barn. De är fördärvade, orena, fördömda av lagen. De är sjuka inför Gud. Och vad gör vi när ett av våra barn är sjukt, lekamligt sjukt? Väntar vi då med att göra något tills det når vuxen ålder? Nej, ingalunda. Så snart vi vet att vårt barn är sjukt, så skyndsamt skaffar vi läkedom. Och själens läkedom, den finns och är vunnen och är allmän. Den finns för alla, för små och stora, för alla nationer och folk och tungomål. Och detta nådens medel ska vi skyndsamt göra bruk av. Ja, nattvarden, Herrens heliga måltid, den kom ju att stå i centrum bland den unga kristna församlingen. I regel samlades man tidigt på söndag morgon. Söndag morgon och söndagen var ingen sabbatsdag. Det var en arbetsdag, men innan man gick till arbetet så samlades man på denna dag till minne av att när Kristus har uppstått, då vet jag säkert att lika visst som han har stått upp, lika visst ska jag stå upp till evigt liv på den yttersta dagen, också med min kropp. Och lika visst vet jag att jag är förlåten. Han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Så samlades man, och man samlades kring detta nådens medel, Kristi sanna kropp och blod till våra synders förlåtelse. Nattvardens måltid eller altarets sakrament, det är en gudomlig och det är en permanent instiftelse som en trösterik och salig himmels måltid för fattiga syndare. Den är instiftad för att vi är så svaga och syndiga. Och för att vi inte ska ta emot denna stora gåva i trots och otro, så har man sedan gammalt brukat använda ett skriftermål samma morgon eller några dagar innan. Man brukar anmäla sig till nattvarden, och man hade ett kort skriftermål där prästen, som kände sina får, förmanade och undervisade och såg att det var människor som behövde nåd och förlåtelse. Och de frågades: förtröstar du på Kristus? Är du en syndare som behöver nåd? Vet du genom lagen att du är syndig, full av ondska och begärelse, att det är verkligen synd och skiljer dig från Gud? Behöver du nåd och förlåtelse? Och tror du att du får denna förlåtelse? Tror du att denna måltid skiljer sig från alla andra måltider? Inte vanligt bröd och vin, utan i kraft av Kristi ord och instiftelse. Inte bara bröd och vin, och inte symboler bara för Kristi kropp och blod, utan detta bröd är Kristi kropp, detta vin är Kristi blod, som du på ett övernaturligt, obegripligt sätt får ta emot med munnen, äta och dricka till dina synders förlåtelse. Detta brukade man för att ingen skulle äta och dricka en dom över sig, det vill säga gå fram med otro eller göra spott och spe av denna högheliga måltid. Man lärde inte att brödet och vinet förvandlades så det inte längre var bröd och vin. Nej, det står ju i texten att det är alltjämt detta bröd och detta vin. Men samtidigt står det att detta bröd och detta vin är Kristi kropp och är Kristi blod. Då försöker man inte att förändra och tolka om orden och säga att det kan inte betyda vad som står. Utan står det att detta bröd är Kristi kropp, då är det Kristi kropp. Står det att detta vin är Kristi blod till våra synders förlåtelse, då är det så. Och det är väldigt tröst och ger näring åt tron. Och det är instiftat för lärjungarna. Det är inte instiftat för människor som icke är troende, för att de ska bli troende. Det är inte heller instiftat så att nattvarden fungerar magiskt, så att oberoende av om det ger mig tröst, om jag förlitar mig på vad jag hör, löftesordet i förening med dessa element och denna handling, oberoende av om jag tror det, så blir det mig till liv. Nej, tvärtom. Tror jag det inte, så blir det mig till död. Jag äter och dricker en dom över mig. Det är till för det troende, svaga Guds barn, som behöver stärkas och uppmuntras och tröstas genom detta nådens medel. Samtidigt är ett vittnesbörd om att här samlas Guds barn. De som bekänner Kristi namn, de som är ett i tro, lära och bekännelse. Kristus har sagt att föreligger någon uppenbar synd, så gå först och förlita dig med din broder. Så ska det ske om det är osämja eller någon annan synd. Också detta om det är en uppenbar trots mot någonting i Guds ord, i läran, så ska först det rättas till. Och sedan, när man öppet och glatt vill bekänna sig till allt Guds ord, då är man ett som bröder och systrar. Och det är i denna tro som bekänner sig i gemenskap som man firar nattvard. Jag tror att en av anledningarna till att man på sina håll har firat nattvard så sällan, det är att man samlades i bönegrupper eller i bedehus därför att man fick så dålig kost och själavård och näring för sina själar i statskyrkorna. Men så hade man ofta lämnat nattvarden bakom sig, och det tog emot naturligtvis att gå tillbaka och böja knä tillsammans med människor som man inte var bröder och systrar med i tro. Man hade olika läror och bekännelser. Man stod inte skuldra vid skuldra i samma tro, lära och bekännelse. och därför gick man inte dit så ofta. Utan kanske bara på skärtorsdagen eller några gånger till. Men nattvarden ska vi inte lämna bakom oss. Nattvarden står i mitten, i centrum av vår gemenskap, och där samlas vi endräktigt i samma tro, lära och bekännelse. Det är därför som den lutherska kyrkan inte har haft öppet nattvardsbord, utan har velat förvisa sig om att det är troende Guds barn i samma lära och bekännelse som samlas. Och därför har man vid kyrkotukt utestängt ifrån nattvarden när det har varit avvikelse från Guds ord i läran eller i livet. Så måste det först rättas till innan man fick komma till nattvardsbordet. Den uppenbara synden, det är inte den hemliga och osynliga, utan den uppenbara, det måste vi genom förmaning och undervisning först rätta till. Och så samlas man för att få styrka och kraft till ett liv i tro. Ja, därmed hinner jag inte säga mera om avlösningen nu. Men predikotexten imorgon handlar just om instiftandet av avlösningen. Och därför så blir det berört imorgon ytterligare. Därför så ska vi nu ta vår kafferast här. Thank you.